Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Snart så ger jag mig ut på en stand-up-turné med Anton Magnusson. Som är så sjukt rolig på scenen att jag blir lite avundsjuk på honom. Så missa inte att se våra föreställningar. Vesslan och Benne. 5 november så kör vi igång i Göteborg. Sen vidare till Jönköping, Helsingborg, Stockholm, Linköping, Kalmar, Kristianstad, Malmö och Växjö. Vi sålde slut showerna i Stockholm och Göteborg en månad innan premiären. Så nu har vi satt in extra datum till de städerna. Men jävlar vad biljetterna går åt snabbt. Det är kul för oss och er som redan köpt biljetter, men ni andra, skynda och haffa innan alla biljetter är slut. Gå in på specialisterna.se och köp nu. Utöver den här turnén så har jag lösa stand-up-gig i Västerås, Karlstad, Sumpan, Stockholm och Motala bland annat. Alla mina gig kan ni hitta på gardenfors.se. Jag vill också tacka alla Patreons som stöd den här podden. Jag blir asglad om ni bidrar med några dollar på patreon.com/arkivsamtal. Men om ni är luspanka så kanske ni åtminstone kan följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och jag pratar med en lite mjukare röst för att jag inte vill att micken ska dista.
Aha!
Nej, men jag hade ställt in ljudet på den här micken och sen så tänkte jag så här, okej, det här låter bra. Nu får jag inte ha för hög röstvolym när jag säger så här. Ibland kanske jag börjar med så här, hej och välkomna till Arkivsamtal, men då distar lite.
Min särliga röst.
Ja, min säljarröst har en tendens att dista. Men den här lite mjuka, inställsamma peddorösten. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Dagis sexualförbrytarrösten. Den distar inte.
Den lät stabil.
Japp, och mitt emot mig sitter Sandra Ilar.
Hallå, hallå.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag tror vi direkt idag kastar oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken! Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Och det gör vi för att det står en dryck här bredvid mig som har en tendens att kallna.
Ja.
Det är kaffe.
Vilket är lite av en chock, för jag brukar ha te.
Du brukar dricka te? Jag visste inte ens att du drack kaffe.
Jag gör det ibland för att eftersom jag alltid dricker grönt te, så när jag väl dricker kaffe blir jag oerhört pigg av det.
Mm.
Så där som när man var liten och nästan blev så lite kaffeskakis.
Ja, men jag tänkte ändå att det var så out of character för dig att helt plötsligt bara dricka kaffe.
Det är lite extremt.
Men du är ganska mycket en rutinmänniska.
Ja, verkligen, verkligen.
Du har ju vissa sidor som jag har. Har du ännu mer extremt?
Ja. Men jag behövde bara, jag känner mig så lam idag.
Mm, är du trött?
Ja, det är lite, valptröttheten.
Mm, ja, du har just skaffat hundvalp. Eller nyss och nyss. Det är väl några månader sedan.
Ja, men det jag har blivit väldigt trött. För att det är att man är på en hela tiden ska upp väldigt tidigt.
Ja.
Så då är det lite som småbarnsmorsa som dricker kaffe.
Fast du har nästan tagit det här till en extrem. Att göra din hundvalp till en bebis.
Har jag?
Ja.
Alltså, på vilket sätt då?
Nej, men dels jag tycker den är väldigt gullig och jag tycker din relation till din hundvalp är väldigt gullig.
Mm.
Men det är ganska mycket det här att så här, lägga upp väldigt mycket bilder på Instagram och sådär med hundvalpen som småbarnsföräldrar gör med sin bebis.
Mm.
Att ditt liv verkar kretsa väldigt mycket kring hundvalpen.
Men jag har varit lite orolig för att det blir för mycket.
Alltså jag gillar det. Jag tycker det är charmigt. Men jag jämför det ändå med en småbarnsförälder. Jag tycker du har tagit det mer åt småbarnsförälderhållet än vad andra som skaffar djur har.
Ja, men det håller jag med om. Alltså det är lite det där att jag har ju varit hemma med en, förutom när jag varit på turné,
mm.
i princip varje dag. Så jag har inte gjort något annat.
Nej.
Så jag har inget annat att fota just nu.
Också, men det bästa med det tycker jag att du verkar tycka så extremt mycket om hunden.
Ja, men
alltså
jag...
mer än vad folk brukar tycka om sina hundvalpar i allmänhet.
Det är väldigt mycket så här barnsubstitut.
Ja.
Att jag inte är så sugen på att skaffa barn. Så skaffar jag en valp nu när jag börjar närma 30.
Okej. <Okay, ja.
laughs> Så det är lite för obvious på något sätt. Men också att jag alltid har varit lite extrem djurmänniska.
Mm. Du är väl också lite extrem. Alltså så här, i dina... Alltså när du går in för någonting så går du in för det ganska hårt. Det kan jag relatera till. Så kaffe är då ett alternativ. Undra vad du kommer ta. Sen har vi... Det här blir då... Nu slänger vi in inslaget Europas sämsta cliffhanger. Och det är då vilken dryck Sandra kommer ta när hon själv har tagit med en kopp kaffe. Som hon berättar att hon väldigt gärna vill ha för att få kicken.
Så det kommer bli spännande. Det är kul att ta med den bara för finta.
Ja, det skulle kunna vara en avledande manöver.
Mm.
Vi får väl se. Det är verkligen en dålig cliffhanger. Sen finns det Pepsi Max Ginger, Fanta Zero, energidryck i 5 smaker. Gundel Sprit, Baileys, Dry Martini, Hawaii Gay Club. Jag måste nysa.
Vad var det för någon dryck? Jättekonstigt namn.
Du har fått mamma-humor också nu.
Ja.
Valphumor.
Han hade gillat det där skämtet.
Pratar du bebisspråk med hundvalpen också?
Nej, ibland, men jag försöker undvika. Jag tycker det är lite creepy.
Även inför dig själv, när du bara är du och hunden. Mm. Men det är lite som humor föräldrar har. Sån här oförarglig. Gammal Rosita, häxblandningen. Och för tråkmånsar och nejsar vatten. Vad väljer du? Nu rycker vi av skynket från Europas sämsta cliffhanger.
Jag väljer kaffe.
Mm, det blev... Det tippade.
Ja.
Jag tror faktiskt jag idag igen tar en dry martini.
Mm-hmm. Vad bondigt.
James Bond, ja.
Ja.
Mm. Nej, men jag vet inte. Det har blivit lite så att ta en drink mitt på dagen. Jag har märkt att det påverkar. Jag blir inte bakis av det. Det är bara positiva effekter.
Men då är det att du inte dricker mer den dagen.
Utan... Jag kanske... Igår så drack jag en drink på dagen.
Mm.
En och en halv öl. Jag fick en halv öl på Big Ben av en tjej. Och sen så drack jag en öl till lite senare. Så jag drack sammanlagt en och en halv öl och en dry martini. Och idag, jag känner inte av det överhuvudtaget.
Men om du hade druckit den mängden på kvällen, hade du känt det då?
Om jag hade druckit
allting i ett... För det var ju inte supermycket.
Nej, det är inte supermycket. Nej, men jag har hört att gränsen går vid 2 öl. Det var en som jag jobbade med som sa att om man dricker 2 öl och lyckas stanna där, då klarar man sig. Men om man dricker mer än så, då är man, som han sa, fucked for life.
Men, ja. Det känns ju så väldigt individuellt vad man tål.
Jo, men samtidigt så tror jag ändå det finns, det är ungefär samma. Alltså det känns ju som att när i bantningssammanhang och kost och diet och sådär, då så har jag läst mycket att men folk gör av med ungefär samma antal kalorier, mycket liksom samma energi, även kortvuxna. Uh-huh. Tidigare kända som dvärgar. De gör av med ungefär samma energi också. Som...
Så de går på samma diet som Branne Pavlovich?
Ja, ungefär. Alltså det är lite grejer, så jag tror inte det... Alltså, det är nog mindre individuella skillnader än vad folk i allmänhet verkar tro.
Men jag tänker när man var yngre och började ta fyller och så.
Mm.
Alltså jag var ganska späd och liten, så jag var jättelätt påverkad.
Just det.
Men alltså en mycket större kille tålde mycket mer.
Jo, men det handlar nog om vad man jobbat upp för tolerans också, tror jag.
Ja, men jag tänkte när vi alla var nya.
Att, ja.
Alltså även idag så är det väl att...
Jag har även läst att kvinnor... har en annan sorts enzym som bryter ner alkohol än vad män har.
Fittan.
Enzymet fittan. Eller vad det med en svordom sa. Fittan, jag hade velat ha en högre tolerans.
Nej, att de bryter ner med fittan.
Det sägs att asiater också har använda enzym som bryter ner. Nu vet jag inte om det här bara är att reproducera illasinnade fördomar. Eller om jag kommer med fakta. Det är väl det som, eller gissningar, eller någonting jag hört på stan.
Vi väljer att tro på det.
Du väljer att tro på det.
Ja.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Ska du äta oliven?
Den kommer jag avsluta med. Jag har en oliv med en tandpetare igenom i min dry martini.
Är det mer utan kärna?
Alltså det är en sån med pimiento i.
Aha.
Som är då, det är cocktailoliver. Jag tror att det är paprika.
Det tror jag med.
Mm.
Men okej, okay, så den får ligga och suga upp det och få smak. Och så äter man det sist.
Det är ju lite utseendemässigt.
Ja, att, för det ser ju lyxigt ut.
Det ser lyxigt ut. Det är dels utseende. Sen så använder jag oliven och tandpetaren lite som visp. Att jag rörde runt med den liksom för att blanda ginnen och martinin.
Ja, men det är ju klassiskt filmscen att någon rör runt den här pinnen och sen äter oliven.
Mm, är det det?
Ja, men jag har i alla fall sett det på film.
Mm.
Klassisk,
ja, men jag brukar äta upp eleven som en liten efterrätt.
Liten treat.
Mm. Nej, men det blir, livet blir mysigare på något sätt när man tar en sån här drink mitt på dagen.
Jag gillar ju tanken på att ha en whisky.
Mm.
För det är den alkohol jag gillar.
Mm.
Men jag tycker på en gång att jag blir risigare som människa.
Att du blir ett svin.
För jag testade nu i sommar, du vet, att dricka whisky ibland. Och det är jätteskönt för att man slappnar av. Och det är så trevligt att sitta och göra det.
Ja.
Men på en gång så är jag segare dagen efter.
Ja,
att jag jobbar
bakis.
I sämre takt.
Ja,
men inte direkt bakis, men bara så att jag orkar träna mindre. Eller så. Kanske två eller tre.
Ja, men då är det ändå ganska många. Alltså så att bara ta en liten. Det här är inte så mycket, det är inte så stor drink heller jag har tagit nu.
Mm.
Om jag skulle ta två, tre så skulle det påverka mig på det sättet också, tror jag.
Okay.
Men att bara ta en liten och sen så parera den med en tupplur lite senare på dagen. Då tror det är det perfekta brottet.
Okej, okay. Då får jag börja med det istället.
Testa det.
Mm.
Det finns, jag vet inte om det finns, om det är etablerat, men the cocktail hour. Att det är så här klockan 5 eller någonting som är cocktailtimmen. Då ska man ta liksom en cocktail.
Jag vet Victor Sjöström när han spelade in Smultronstället med Ingmar Bergman. Han var ju en gammal skådis då, gammal regissör och så.
Mm.
Och då hade han att han var ju gammal och vresig och ville ha sin whisky klockan 5 varje dag.
Mm.
Så hela inspelningen anpassades efter att han skulle få sin whisky klockan 5. Men då skulle de vara klara varje dag.
Ja, de skulle vara klara då? Han kunde inte bara sänka den mitt under inspelningen?
Nej, han ville hem och ta sin whisky.
Aha.
Och det var att han var förbannad om det inte blev så. Så det finns ju en tjusning med det.
Ja, men jag alltså under min uppväxt så var det alltid så att så här, på kvällen så satt min pappa i en fåtölj och drack vin. Alltså så här, jag tror han drack 2 glas varje kväll. Det gör han nog fortfarande, tror jag.
Rött vin?
Ja. Men
det blir nog finare med rött vin än vitt.
Ja.
Det är lite mustigare.
men så det har blivit liksom normaliserat i mitt liv att dricka alkohol varje dag. Nu känns det som att jag skyller på någon slags socialt arv. Det är ju ingen, det finns ingen direkt
problematik. Men det känns ju samtidigt väldigt kontrollerat. Mm. Att när det är en liten mängd varje dag. Att det inte blir där att bara för att jag smakar lite så måste jag köra in i väggen.
Nej, jag har ju inte en beroende personlighet som många andra har.
Du har i alla fall en väldigt kontrollerad beroende.
Ja, men jag har inte en sån där man förlorar kontrollet.
Nej.
Kontrollen.
Jag tror aldrig jag har sett dig packad sådär. Ja.
Aspackad?
Ja.
Nej, det är jag inte så ofta.
Även fast jag har varit med dig jättemånga gånger när du har druckit. Jag har aldrig sett dig verka borta.
Nej, men är det många komiker du har sett aspackade? Förutom Johannes Bränning, som då är en beroende person.
Ja, men ingen ändå hyfsat många.
Ja, men grejen är att jag har ju ganska svalt känsloregister utåt, i alla fall.
Mm.
Det pågår ganska mycket starka känslor inne i min hjärna. men jag liksom, jag är ju inte... agerar inte ut om så jättemycket. Jag har ganska mycket samma röstläge och samma ansiktsuttryck alltid.
Så du blir bara jättefull på insidan. Jättepackad inombords. Men det är så kontrollerad så du visar.
Ja, lite så kanske. Ja. Jo, jag tror det. Och sen så har jag rätt mycket sånt som somnar när jag blir för full.
Ja, men det är lite så här, jag har svårt att visa starka känslor.
Mm.
Alltså som blir jätteglad eller jätteledsen eller jättekär typ eller så.
Och visa.
Att det alltid är så, ja exakt.
Eller att känna det.
Att visa och känna, tror jag.
Förutom när det kommer till hundvalpen.
Ja, då är det gränslöst. Nej, men en rolig, för vi var ju på, du träffade ju Ernst Ruben som han då heter.
Hunden,
ja. Förra måndagen på, när vi körde stand-up på Cantina Real, då var hela specialisterna gänget där. Och jag var förvånad, för jag trodde du skulle vara lite mer autistisk mot hunden. Alltså inte, men du var jättefin med honom.
Mm,
att du kändes lite som en hundmänniska.
Ja, men jag tycker nog att den hunden är lite extra gullig.
Ja, han är ju sjukt söt.
Ja, den är jättesöt. Jag är verkligen ingen hundmänniska.
Nej.
Jag tycker egentligen att hundar... Det värsta med dem tycker jag att ofta de luktar äckligt. Men så här, blöt päls på en hund tycker jag luktar ofta skit. Alltså så här, man kommer in i ett rum där ibland så... Ja, men det tycker jag är lite äckligt med hundar.
Ja, jag förstår. Han luktar ju fortfarande väldigt gott valp. Och så måste man duscha ganska ofta för att han är vit. Så han badade igår.
Mm. Ja, nej, men den ser mer ut som ett gosedjur. Liksom en nalle, din hund. Ja, så jag var såhär, gnuggade in ansiktet, är det något sådär?
Mm, han är jättemysig. Men hur är det mot Bodil, Martin Sonnebys hund?
Kall.
Är hon lite äckligare?
Jag är kall mot Bodil.
Men det var kanske det att jag hade byggt det på hur jag sett hur du har varit med Bodil. Så vart jag förvånad att du ändå var gosig mot.
Ja, jag vet inte. Ja, Bodil är ganska söt, men den är inte fluffig på det sättet.
Nej, hon är ju strävhårig, så är inte lika, man kan inte gosa in ansikte. Och så vet man att Martin har varit där också. Men också, för Anton var nog mest hundvänlig. Han var jättefin med, jag höll honom när jag var på scenen och så.
Mm.
Så jättebra med hund. Albin kollade inte ens.
Han var kall.
Ja.
Men Albin är ju ganska kall, känslokall, känns ju allmänhet.
Ja, men verkligen. Men han är nog den som reagerar minst av alla som har träffat en tjur.
Ja. Men jag är ganska kall mot, alltså så här, jag kan tycka att vanliga, alltså människobebisar är gulliga.
Mm.
Men jag är ganska ointresserad av folks bebisar liksom. Och sådär. Och det, man måste, alltså så här, och det provocerar ju folk lite när en syskon till exempel har barn. Jag är inte jätteintresserad av att träffa dem så ofta. Så här, lite kul någon gång liksom. Men man tröttnar ganska snabbt tycker jag. Och så. Jag tycker inte det är så spännande.
Nej, för det finns ju något att, för jag har också det lite ointresset.
För bebisar?
Ja, att det känns lite för tomt, eller att jag har så mycket annat jag är mer intresserad av.
Mm. Hur är det med andra hundvalpsbebisar då?
Det är okej, tror jag.
Du är inte så intresserad av...
Jag är inte lika, alltså det är roligare med ens egen, så är det ju. Men också det där att jag har upplevt nu, för nu har jag varit så hemma, alltså bunden till hemmet och till honom hela tiden, att jag får lite, alltså jag får ju panik. När för du... att jag inte kan sitta och skriva som jag vill eller läsa.
Du får panik när du är hemma eller när?
Ja, när jag har varit för mycket. Jag har känt mig som lite hemmamamma.
Aha,
Och det får jag panik över.
Mm.
Att jag har blivit för, så jag kan inte göra vad jag vill längre.
Nej. Men det, är lite du har, hade du räknat med det? Eller du har inte tänkt
Nej,
det?
Vi har varit förberedda på att det kommer vara så här i höst. Men ändå så får jag panik. För jag vet att det första halvåret är det jobbigast. Sen så blir det med att vi kan lämna en hemma några timmar och sådär. Men...
Det låter ju nästan lika mycket jobb som att ha en riktig människobebis.
Jag tycker det, men folk blir provocerade om man säger så.
Frågan är vad skillnaden är.
Ja, men jag läste en hundpsykolog som tyckte att man istället, för vissa menar så att, det, att man ska tänka lite som man uppfostrar en varg, lite så här flockdjur.
Mm.
Men att det är mer likt om det är en sällskapshund som en bebis. För att han är ju så här, han blir knäpp om jag går iväg och är väldigt så här nidig hela tiden.
Men du kan ändå leva det här stand-up och poddlivet ganska mycket som förr, eller? För
man ser jag har ju varit, alltså, jag har varit på Sverige-turné medan jag har haft honom med Messiah, så ja. Men det, ja, det är mysigt också.
Har tänkt på det ganska mycket de senaste dagarna. Att det här livet som stand-upare och podcastare på 10-talet i Stockholm är väldigt mysigt och trevligt. Alltså så här, vi är ju ett gäng som lever på det nu. Och det har ju blivit en sån scen där man, när man träffas på stand-up-klubbarna och poddinspelningar. Och det är en kul gemenskap. Och liksom hela den här scenen kring de personerna och de ställena. Att det har blivit en sån kultur som jag tror att jag själv kommer att blicka tillbaks till. Liksom som så här, en av de bästa perioderna i mitt liv. Och jag diskuterade med Anton för ett tag sedan när vi pratade om så här, för att vissa kanske säger så här, jag önskar att jag hade levt i Paris på 20-talet. Där det var mycket författare och liksom kulturlivet. Och, jag vet inte, var det Moulin Rouge? Var det Moulin Rouge var det då också?
Kanske.
Jag har lite romantiserat 60-talets San Francisco.
Uh-huh.
När det var så här underground-serierna liksom började där med Robert Crumb och alltså det var ju där Haight-Ashbury-kvarteret i San Francisco som också var liksom ett centrum för hippiekulturen och liksom LSD-pionjärer och sånt där. Och det verkade vara en sån liksom, det var väl där liksom hippiekulturens epicentrum. Men att det också fanns de där underground-serierna. Men att det verkade vara en ganska härlig tid att leva i. Har du någon sån tid och plats som du har tittat på och tänkt att det där verkar vara härligt?
Alltså jag bodde ju i England ett tag och jag gillar England väldigt mycket. Jag har lite släkter anglofil. Från också. Ja. Alltså, för när jag bodde i Cambridge så är man ju i väldigt gamla byggnader. Och det är ju ganska hierarkiskt och lite aristokratiskt där borta.
Gillar du hierarkiskt?
Nej, men jag kan gilla det här städade som finns på något sätt. Att folk är väldigt så här kontrollerade, i ordning och reda. Man har alltså, så här, ganska strikt klädkod och det är så här fint. Ja. Jag kan gilla det här städade, att det inte ballar ur. För det är någonting med att jag har väldigt svårt när det händer saker plötsligt. Eller att det kommer höga ljud. Eller att det är så här, typ om jag är på en nattklubb så blir jag bara sitter. För att jag inte kan, det blir för mycket intryck.
Har du fått din autismdiagnos nu? Eller har du fortfarande under utväg?
Ja. Nej, men jag har ju väldigt lätt att tappa koncentration och bli så här fuckad av. Så just den här kontrollerade anglosaxiska gamla miljön, den gillar jag väldigt mycket. Och att jag, alltså mina favoritförfattare är många engelsmän, alltså Lewis Carroll, Alice i Underlandet, 1800-talet där, viktorianska eran.
Ja.
Så det är ju trist tid kanske, men jag gillar det här kontrollerade.
Ja, men jag förstår att på ett sätt, alltså för jag har ju märkt att det är en estetik som väldigt många går igång på. Mm. Alltså det här brittiska, kanske universitetsmiljö och sådär. Har du läst Den hemliga historien?
Nej.
Donna Tartt. Men det är liksom, det utspelar sig i den miljön. Fast okay. Det kanske är i USA då, fast man märker att det är så här Ivy League universitetsmiljö. Att det är, väl, det är lite snobbigt och det är lite intellektuellt.
Ja, det var ju Harvard startades från en kille från Cambridge. Mm, så det är inspirerat av.
Ja, och det är ju rätt många som romantiserar det. Man märker, jag är ju mer, jag gillar ju mer USA. Man märker att det är nästan, jag ska inte dra klischén att det finns två sorters människor.
Men det finns det.
Men man märker rätt ofta att vissa antingen är så anglofiler eller gillar amerikansk kultur. Alltså då är det kanske lite modernare, alltså om man gillar hiphop och afroamerikansk kultur och sånt där.
Men jag kan ingenting nästan populärvetenskap. Alltså så här, kända filmer eller musiker, han där rockartisten som dog här veckan, jag har ingen aning om vem det var.
Jag visste inte ens att det hade dött en rockartist här en vecka.
Jag visste inte ens vad han hette. Men alltså, jag har ingen koll på det, så det är verkligen att jag vet, lyssnar mycket klassisk jazz, gammal musik, ingen lyssnar på det.
Lyssnar du på klassisk jazz?
Klassisk musik, jazz.
Okej, jag tänkte att klassisk jazz finns, ja, det, man skiljer det från liksom
den jazzen den som gjordes av vita människor.
Dixieland.
Nej, men verkligen, och det här är som när jag var på universitetet, att det kunde vara någon gammal professor som sitter uppe i ett av tornrummen typ sådär, och bara har förläst sig, han har inget annat liv. Och jag tycker det är så härligt att, så här, att sluta in sig i sin egen skalle så mycket. Och att det är så acceptabelt att vara ett sånt, för det är väldigt mycket excentriska människor där, som är så mycket i sin egen värld, och som man bara säger, det där är någon geni, vi stör inte honom.
Alltså det har nog varit för mycket close to home för mig också. Alltså så här, jag har vuxit upp i Lund som en universitetsstad. Min pappa är en gammal professor som hade sitt kontor i ett torn. Och som var, där allting var väldigt akademiskt kring min uppväxt. Då kanske jag drömde mig bort när jag lyssnade på hiphop och sånt där och tyckte det där verkade coolt.
Ja, men det blir mer en annan miljö. För min pappa är också forskare på Luleå tekniska universitet, men det är ju ingen universitetsstad. Det är jättefult universitet. Det ser ut som gamla så här, industribyggnader.
Ja.
Så det är inget torn. Och att inte hela staden kretsar kring universitetet på samma sätt som i Lund.
Ja, men till slut blev det för mycket för mig. Alltså hela, när jag var liten, och vi bodde i Hjärup som då det ligger bara 10 minuter från Lund, eller 5 minuter med pågatag eller någonting. Så jag är svinnära. Men då så var det med att man åkte in till Lund, och det var ganska spännande. Vi gick på så här Lundaspex, och det var ju kanske den första så här live-humorn jag konsumerade. Jag tyckte det var skitfett. Och Lundakarnevalen tyckte jag också var, alltså när jag var så här barn tyckte jag det var jätteroligt. Det var också så här, men det var nog också det att den typen av studenthumor i Lund, att det var väldigt tidig humor som jag upplevde för första gången. Det var, jag kom, alltså så här, för allting var ju nytt då också. Det var en sån här en så här vagn, de hade ju en sån Lundakarnevalen, hade de en sån tåg liksom. Och så kommer jag ihåg att det stod på en sida av en sån vagn som åkte förbi, som kanske var liksom ett lastbil eller någonting. Så hade de målat, och så var det någon som så här alltså lång näsa, alltså höll upp en hand framför näsan. Och så stod, för det var mycket snuskhumor. Det är ju liksom en grej med studentikashumor, är att det ska vara mycket sexuella anspelningar och sånt där. Men då var det,
men lite smarta sådana.
Ja, jo, det är väl lite smartare, men det är också, de blandar väl högt och lågt så
typ att någon kommer och så här ska du få Pythagoras sats.
Det måste jag använt 100 gånger i studentikassammanhang. Minst. Men då kommer jag ihåg att det var de hade målat en gubbe som räckte liksom lång näsa med handen, och så stod det snusket står på andra sidan. Alltså andra sidan vagnen. Man står ju på en sida av varje vagn. Alltså så här, när tåget åker förbi. Och då kom jag ihåg min pappa sa, det står förmodligen exakt samma sak på andra sidan. Och då kom jag ihåg att jag tyckte att det var genialiskt. Jag kom ihåg att jag tyckte, det fy fan vad bra skämt.
Ja, det var lite smart.
Ja, det var det, men...
Behövde du gå och kolla om det stämde?
Nej, det gjorde jag inte. Jag vet fortfarande inte. Det kan ju vara så att
det kanske snuskigt. Var med jättesnusk.
Men min farsa drog såna, berättade såna anekdoter från då att Lundaspexarna brukade ha olika... alltså de brukade åka till Kiviks marknad också och ha olika tält där. Mm. Och att det var då bland annat en gång de hade... till exempel man, alltså det var mycket så på Kiviks marknad på den tiden. Alltså detta var nog innan.
Var det en äppelmarknad från början?
Från början? Det kanske det var.
För det säljs så mycket äpplen på Kiviks marknad.
Ja, alltså nu är nog Kiviks marknad ganska mycket en typisk sån här nöjesmarknad liksom, där de säljer t-shirts så här, står öl byggd i den här vackra kroppen.
Aha, okay.
Och ska man åka karusell och
jag fick någon sån här Österlen-vibb att det skulle vara någon finkultur.
Nej, det är en riktig dräggmarknad nu, men okay. Kanske en av de största och en av de mest äldsta liksom. Ja. Men den har ju den liksom, jag tror den är extremt gammal. Att det kanske är så här från 1400-talet eller någonting, eller ännu längre tillbaks.
Att den,
okay. Jag läste på om det, men jag minns inte allting, men att jag bara minns att oj jävlar vad gammalt. Så den har ju funnits länge. I Bombi Bitt, den boken, Piraten, då går de på Kiviks marknad.
Aha, okej. Okay. Men det är så Axels Tivoli och sånt där.
Nu är det lite Tivoli och lite... Men också, jag gick där nyligen... Det var där nyligen, det var en sån här gubbe som åkte motorcykel i liksom en gigantisk tunna. Eller så här, alltså så här runt på sidorna av... Så det var även lite mer så här gammaldags marknadsunderhållning.
Vadå i en tunne?
Nej, men jag försökte förklara. Tänk dig en stor rund formation. Att du sitter okay, liksom på en cirkus liksom, eller en arena.
Okay.
Och så åker man så att motorcykeln kan åka liksom på sidorna. Att den åker, att den ligger ner liksom. Att han åker, okay, snurrar
okay.
runt.
Ja, jag fattar.
Att det var lite coolt.
Att han går ner så långt han kan utan att trilla.
Det här är inte så visuellt medium podcast. men sådana grejer. Men alltså förr i tiden var det så här Kiviks marknad, strippor och fakirer och sånt där.
Mm.
Att det var sånt man
det
kollade
på. Det lät spännande.
På.
Alltså bättre än motorcykel.
Ja, men det var nog även den här motorcykelgubben var någon gammal klassiker. Min farsa sa att han hade sett honom när han var liten också. Jag vet inte om det var samma kille eller om han bara hade tagit samma namn. Som...
Han har aldrig trillat. Men finns den här skäggardamen på riktigt? Eller är det bara en skröna?
Jag tror jag har sett foton på skäggardamen. Alltså det måste väl bara vara någon... Alltså jag vet inte, det måste finnas fler skäggardamer. Det är väl då liksom...
För det är väldigt sällan man ser en skäggardam.
Men de kanske inte odlar ut sitt skägg, de som har skäggväxt.
Men det kanske är svårare att kapitalisera på idag. Också.
Ja, freakshow är inte riktigt lika accepterat.
Nej, nej.
Men jag var faktiskt på Edenborg som har Vertigo förlag. Mm. Han hade ett, CM Edenborg, han hade ett café i Gamla stan som heter Edenborgs café. Det var också även han som gav ut de första Las Palmas-skivorna. Han signade mitt gamla band Las Palmas och gav ut CD-skivor med det.
Ja, jag har också träffat han på universitetet.
Mm. Men han gav ut en bok som hette, handlade om Kiviks marknad, som hette så här, Bland stripper och fakirer. Och då på den releasefesten så var det en lastgammal strippa och en lastgammal fakir som liksom uppträdde på kaféet. Och det var ju mest äckligt att se båda.
Men hade de varit på Kiviks marknad?
Ja, det var sådana oldtimers som liksom hade hängt med sen dag ett.
Fakir känns ju som att de åldras bättre.
Båda två var väldigt äckliga.
Alltså, hur kan fakiren vara äcklig? Bara för att de var gamla.
Ja, men sticka in nålar i kinden och sånt. Inget jag egentligen vill se. Varken en ung eller en gammal fakir egentligen.
Okej, okay, så det är inte det yttre som gör det äckligt?
Utan... Han var ju ful också.
Det blir det äckligt.
Det blir lite äckligt.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, men det är lite, kan du tänka att vi är inne i gycklarkultur? Vi är ju lite underhållare. Ser du dig som en underhållare, pajas?
Underhållare ser jag mig som. Pajas och clown är någonting annat skulle jag säga.
Ja, du ser dig inte besläktad med att ni är i samma bransch?
Ja, vi är i samma bransch, det säger jag absolut. Alltså mycket mer än en revisor eller en murare. För det är ju underhållning liksom. Men det ligger ändå en bit ifrån det jag gör.
Ja, för, man vet, för du var väl heller ingen teaterapa när du var yngre, eller?
Jag att
du
såhär, teaterapa,
gjorde spex i skolan och...
Nej, det kunde hända att det var så här på roliga timmen kanske man... eller nej, då hade jag med en topplista med musik. men jag kommer ihåg att om vi hade så här, man skulle göra en sketch på någon uppgift. Då kommer jag ihåg att jag tyckte det var rätt kul och... Och skriva och liksom regissera mina kompisar.
Okej.
Jag var nog ändå lite exhibitionistisk liksom, även teatraliskt.
Så du har lite mer det här spexiga i dig?
Ja.
För jag, jag hade aldrig satt på en scen innan jag började med stand-up.
Nähä, nej.
Jag är ganska obekväm med det liksom. Egentligen.
Mm.
Att jag inte trivs på scenen egentligen.
Men du hade inte hållit på med spoken word eller något sånt innan?
Nej.
Det var bara som jag hade fått för mig.
Ja. Nej, jag har aldrig stått på scen i annan sammanhang.
Nej.
Jag minns alltså, första gången att jag började tänka när jag var liten. Då gjorde jag lite videos och sånt där med polare och sådär. Och att det första gången jag tänkte humor, det var typ när vi skulle ha en redovisning i första klassen om Dalarna. Det var jättetråkigt. Och så kom jag på att det vore jättekul om alla i gruppen så här böjde huvudet åt vänster. Med ett visst ord. Och sen med ett annat ord som bara gjorde alla så samtidigt. Att man bett över till höger sida. Utan att så påpeka det. Att det bara skulle vara en så konstig grej. Så jag vet att jag tänkte i sådana saker. Men aldrig så att jag sökte mig till teatergruppen.
Men du genomförde aldrig det här att folk skulle bluta huvudet?
Nej, de fegade ur. Så jag var bara förbannad. För att det var det enda jag var intresserad av.
Yeah.
Så jag tyckte om att fucka med saker på det sättet. Men inte så att jag ville vara med i någon seriös pjäs.
Nej.
Något sånt.
Men vi hade någon sån skolrevy liksom. Alltså, vi hade ju musik i skolan. Och sen så i slutet av högstadiet så skulle liksom den avslutande årskursen göra en revy. Och då gjorde jag, då kom jag ihåg att ja, men då blev det extremt så här spexigt på ett ganska pajigt sätt liksom, med cykelhjälmar och solglasögon och roliga sånger och sånt där. Ja. Men att jag ändå tyckte fan det här, alltså jag kommer ihåg att jag gillade och att det blev succé liksom. Och att, musikläraren gick fram och gratulerade till ett av de bästa nummerna det året och så. Så jag kommer ihåg att det var ändå, det var kanske första gången jag stod på scenen i ett sånt sammanhang. Eller det kanske fanns någon sån pjäs i klassen. Alltså, jo, men hade inte ni så här skolteater också? Här kommer vi spelade Folk och Rövare, bland Folk och Rövare i Kamomilla stad. Uh-huh. Då var jag i smink- och rekvisita-gruppen.
Så du var inte med på scen?
Nej.
Nej.
Och sen så spelade vi även Robin Hood i klassrummet. Alltså bara inför resten av klassen typ. Men då fick jag en så extremt liten roll.
Du fick inte vara Robin?
Nej, jag fick inte vara Robin Hood. Jag fick vara en gammal en gubbe som skröt, tror jag. Eller som skulle... Nej, jag kommer inte ihåg. Men det var något sånt han skulle... Nej, det var nog inte att han skröt om sig själv. Utan mer han hade hört rykten om Robin Hood. Där jag hade typ fem repliker. Okay.
Så han skröt om Robin Hood?
Ja, eller sådär. Han berättade olika rykten om Robin Hood.
Okej. Okay.
Men du spelar aldrig en sista skolpjäs?
Nej, ingenting. Ingenting. Mm. Alltså det var mer att jag gick estetiska, då fick vi testa på sig teater. För jag gick det med extra naturgrejer, för jag tyckte det var så trist på samhällsekonomi.
Mm.
Så jag böt dit, så då behövde vi dansa och hålla på. Men jag har aldrig gillat det. Nej. Jag tyckte bara det var obekvämt. Alltså, så jag gick konstlinjen där, att man får sitta och rita.
I och för sig, jag började på breakdance redan när jag var 6 år gammal. Och då uppträdde jag också.
För Anton berättade att han uppträdde som Michael Jackson. Att det var så här, Anton, kan du inte kika på skolavslutningen? Vi vill se när det är Mike.
Ja, jag har faktiskt sett honom göra Michael Jackson även i vuxen ålder.
Oj, är han bra?
Ja, han är väldigt skicklig.
Uh-huh. Det är svårt att tänka sig att han kan dansa.
Jo, det är det, för att han är ganska stiff som person. Liksom.
Han är lite som dig med också, inte så stort känsloregister. Att han då ska bli som Michael Jackson.
Nej, men jag uppträdde på Bollhuset i Lund som breakare när jag var 6 år gammal kanske.
Okej. Okay.
För då var det hela liksom breakdance-klassen. Vi gick en sån och jag var yngst där då. Och sen så på avslutningen så skulle alla uppträda. Men då var det som ballettjejer och lite andra liksom danser. Men när breakdansen kom, då bara visade det sig att det var bara jag och en annan kille som inte hade fegat ut.
Mm.
Så jag kommer ihåg att det var så gigantiskt bollhus liksom. Och så var det 2 barn i mitten som skulle breaka. Så det var så lite. Det var kanske var tänkt att det skulle vara 20-25 pers eller någonting. Men...
Det är gulligt också.
Ja.
Men jag håller med det du säger om att vi lever i en jävligt god tid.
Ja.
Alltså det är ganska ofta jag tänker så här, fan vad sjukt att jag kan göra så här på dagarna.
Mm.
Kan du få den vibben också?
Jo, man, jag här, tänkte det på det i morse när jag vaknade. Behövde liksom en, jag kan vakna när jag vill. Och sen gick jag upp och åt chokladpudding till frukost. Och sen så gick jag en liten promenad och försökte hitta på skämt. Och liksom drack kaffe och läste en tidning. Sen kom Jonas Strandberg förbi. Och så testar vi skämt på varandra.
Okay.
Alltså bara så läser upp skämt för varandra. Det gör vi varannan vecka ungefär. Så läser man upp dem, så sätter jag en anteckning på. Okej, det här skämtet skrattar han åt. Det här skrattar han inte så mycket åt. Och sen kom du förbi så spelar man in en podd.
Mm.
Och igår så gjorde jag ungefär samma sak fast jag poddade med Arman.
Mm.
Och sen gick jag till Big Ben och testade lite nya skämt där. Och sen drack en öl efteråt. Liksom.
Ja, men det är samma här. Och att vi också är lite så att vi kan ta allting som inspiration. På något sätt. Mm. Att jag kan lägga mig ner hemma så här på dagen. Vad ska jag göra? Men jag läser den här boken. För det kan bli inspiration till en podd eller till... Du vet att allting, när man jobbar lite med kultur och konst. Så kan ju att jag sitter och läser en sci-fi-bok på ett café. Det är att jag sitter och jobbar.
Ja, man kan
alltså
ju
man
säga
kan
det så.
Man kan stretcha det ganska långt.
Jo, det kan man. Men för vem... Ska man stretcha det för sig själv?
Ja,
eller?
Lite. Nej, men jag och Stanley snackade om att det ultimata hade varit framöver att man har en månad då, säger man.
Ja.
Så jobbar man hårt och giggar 3 veckor den månaden.
Mm.
Den fjärde handlar bara om att uppleva saker så att man sen kan skriva. Och, du vet, alltså, det behöver inte vara en stor grej med att man kanske åker upp i fjällen eller åker till Kanarieöarna eller så bara åker på ett läger någonstans och bara gör något helt annat.
Att man inte liksom anstränger sig, man vilar hjärnan lite eller man...
Ja, det hade varit det optimala. Att man en vecka när man bara får intryck och bara går runt och lallar. För det är ofta då man kommer på de roligaste grejerna.
Jo,
sen
det
har man
kan
tre
vara.
Veckor när man slipar och bara jobbar fram det.
Ja, men frågan är om det är inte lite väl ofta att ha en vecka i månaden. Att man då liksom egentligen är ledig en fjärdedel av tiden.
Ja, men det är ju när man har kommit i en grad när man har den lyxen på något sätt.
Jo, men jag är nog lite för arbetsnarkomanisk för att kunna... för jag känner att det verkar skönt, men jag tror nog att man skulle utveckla sitt långsammare tempo än om man jobbar på.
Men även när du ser det som jobb att du sitter och skriver under de här dagarna? Och...
Sitter och skriver under den här veckan?
Ja, alltså du gör det för att uppskaffa material.
Jo, jag ser det som en ursäkt. Att, det så här, att man försöker inbilla sig att det här är det bästa.
Ja.
Fast egentligen så är det nog att det hade nog varit bättre att ta en vecka alltså en vecka ledigt i halvåret kanske.
Ja. Ja, men för jag är ju som dig, jag tycker inte om att vara ledig. Jag mår ganska dåligt av att inte ha någonting i kalendern.
Ja.
Det är nästan så att jag tycker det är mer stressande än att ha mycket grejer.
Jag kan tycka det är skönt att vara ledig, fast då vill jag gärna vara utomlands.
Mm.
I somras så lyckades jag inte riktigt vara ledig. Då gick jag hela tiden till Big Ben och andra gratisklubbar och uppträdde och skrev och jobbade liksom. Men det var väl också lite så här att jag tror jag hade så mycket relationsproblem i somras. Att jag tyckte... Att om jag bara så låg på en solstol, då tyckte jag det var för jobbigt så här. Alltså att jag kanske inte mådde så bra psykiskt.
Att det blir för mycket tankar.
Ja, det blev för mycket tankar. Det var skönare då att koncentrera sig på lite olika uppgifter.
Ah.
Att nu är jag mycket gladare. Då, nu ska jag till exempel på lördag åka till New York med Anton och Petrina och Johannes Finnlaugsson.
Cool.
Så då kommer jag nog bara kunna... slappa mer, tror jag.
För ja, men att jag det, mår men bättre. Det är också att ni är där som stupar ihop. Du vet, man kollar kanske stand-up. Det är ändå något som ger något till det du gör annars.
Jo, men jag åker dit bara för skojs skull. Jag tänker inte lura mig själv eller någon annan, förutom eventuellt Skatteverket, att det inte är en nöjesresa. Fast det beror ju helt på hur man ser det. Liksom. För det kommer ju leda till att jag tjänar mer pengar i mitt företag, kanske.
Ja, men du skriver ett skämt om dagen då också.
Mm, det har jag nog svårt att släppa liksom.
Ja.
Det, jag, i och för sig, senast jag var på semester med Finnlaugsson och Anton var ju den enda dagen jag missade.
Okej.
Okay. Jag har ju hållit på med det i 5 år och bara missat en dag. Och det var när vi var i Prag. Och jag var förkyld, jetlaggad. Det var då jetlaggad för någonting annat. Det var inte jetlaggad för resan till Prag såklart. Men, och hade rätt mycket sömnbrist och var aspackad. Och sen så gick jag och Anton och Lars och skulle ta en tupplur, kanske klockan 13.00 eller någonting. Och så tänker jag, men jag skriver skämt senare. Och sen så vaknade jag efter midnatt och såg det som en katastrof. Det är någonting som fortfarande skaver i min OCD-hjärna. Att jag missat en dag.
Ja, jag förstår det. Men du gjorde inte som Petter att du gav upp allt då.
Petter Bristad.
Han skulle göra en sketch om dagen och så typ i oktober när han hade gjort det hela året. Så missade han en dag och då bara slutade han.
Ja, nej, jag fortsatte.
Ja.
Jag skrev 2 skämt nästa dag. Jag vet att det inte för mig själv så var det ingen ursäkt egentligen. Men jag gjorde det och sen bara fortsatte som inget hänt. För att alltså egentligen, det är ju lite på grund av mina OCD-drag som jag gör det. Men det är också på grund av att jag tror att det är en bra plan för att skriva mycket nytt material och bli en bättre komiker.
Alltså du har ju onekligen producerat mycket så det fungerar ju.
Ja.
Och jag tror också både, du har ju läst mycket självbiografi jag också. Och det gemensamma är att folk jobbar hårt om man ska lyckas.
Ja,
och så är det ju. Alltså, du kan ha talang kanske 10%, men sen är jävligt mycket hårt jobb.
Ja, jag tänkte på det väldigt mycket idag. Ja, men för det finns ju vissa som har så pass mycket talang att de kan jobba mindre.
Ja, men det är ju, jag har den här frågan i min podd, vem man är mest avundsjuk på inom branschen, som jag skickar ut till alla Patreons varje vecka. Och det vanligaste namnet är Jonathan Unge.
Jag tänkte också på honom just.
Ja.
För det var ju så här nu när vi spelade in Släng dig i brunnen. Så var det liksom, den allmänna uppfattningen var att Jonathan Unge var roligast. Och ingen har sett honom jobba så jävla hårt på sista tiden.
Nej, men han vill inte gigga på hela sommaren.
Ja, lite, så... någon gång här. Alltså, det blev lite mytologiserat, hans gig. Han hade ändå kört de skämten på... Vissa av skämten på Sämst-turnén.
Mm.
Och han hade kört något av skämten innan på någon klubb i Malmö och sådär.
Ja, men det var ju tur.
För liksom myten sa ju att han gick bara upp, improviserade i stort sett.
Så att han skrev i köket innan och sådär. Ja. Nej, men så var det verkligen. Men han har ju sån oerhört funny bone på något sätt. Mm. Så det han säger låter ju alltid väldigt kul. För jag hälsade på han i Malmö innan de skulle börja Sämst-turnén. Det var bara några dagar tills de skulle börja, så spelade jag in Ila med där. Och då hade han inte ens börjat förbereda sig. Så. För han räknar varje år med att det kommer ställas in.
Men sen så är det också det att den här funny bonen har han väl lite jobbat sig fram. Han har hållit på i 8-9 år eller vad det är. Uh-huh. Och jag har hört att liksom från början så såg han rätt obekväm ut på scenen och kanske inte gick alls lika bra. Sen så har han jobbat in det här kroppsspråket som är roligt. Och
sen så även om han kallas lite så fucka på slacker och så. Mm. Jag tycker den han fuckar upp mest för är ju sig själv. För alltid när han kommer så levererar han ju. Alltså om han ska vara med på någon grej så han ger ju alltid det han kan.
Men sen så sen gissar jag på att hade han jobbat... Lika hårt som du eller jag så hade han varit kanske Özgnugen stor vid det här
ja,
laget.
Ja, men verkligen.
För nu är det väl så att han jobbar inte så mycket och då blir han lite på samma nivå som... Ja, men han är väl på någon mellannivå liksom.
Ja.
Men en bild jag fick upp i huvudet idag är liksom att om man ser talangen som ett hjul liksom, så kan man ha ett extremt stort hjul. Man måste fortfarande cykla med det här hjulet liksom för att komma någon vart.
Mm.
Men om man har ett väldigt litet hjul så kanske man så här, cyklar som fan, kämpar på. Men då går det långsammare. Medan folk som har den här stora talangen kan liksom, de måste kämpa lite. Men när det väl sätts i rullning så går det mycket snabbare och längre.
Ja, absolut. Jag vet, jag lyssnade någon gång på vad heter han? Norm Macdonald. Han pratade om att han och en annan komiker hade varit på en comedyfestival i Kanada när de var ganska unga. Och sen hade de varit inne i någon sån här sockbutik innan.
Strumpbutik?
Ja, strumpbutik där det var ingen sån här expedit. Det var jättekonstigt. De stod där och sa, I want to buy socks. Jag kan inte.
Mm.
Och så den ena, sen på kvällen så giggade de. Och då körde Norm de här skämten. Han har skrivit jättemycket på sitt hemma. Så här bytt med orden och sådär. Jobbat stenhårt med
Norm
materialet.
Norm Macdonald har gjort det.
Går han upp och kör, det är ett helt okej gig. Sen går den andra snubben upp och bara improviserar om hela den här sockgrejen och bara döda. Och han menade att det finns två typer av komiker. Du vet, vissa som är mer skrivna, man måste ha material, jag jobbar stenhårt, jag måste jobba stenhårt för att få till de här skratten. Men det är annan som har en talang att man kan gå upp och vifta lite på handen och ändå. Det är att man har en improvisationsförmågan.
Ja, just det.
Som inte behöver jobba lika stenhårt med själva skämtskrivandet.
Nej.
Att man har lite mer den här naturliga funny bonen.
Jo, så är det. Men jag tror ändå att de som har det här naturliga funny bonet måste ändå jobba på något sätt för att... Alltså, de måste kanske tänka lite innan och vad de ska säga.
Absolut. Men han menar själv att arbetsinsatsen, förberedelsen innan, kanske inte är lika stor.
Nej.
Att det där att de behöver inte, om de har ett stort hjul,
ja.
Så behöver de inte cykla lika mycket.
Nej.
Innan.
Men när, minns du något tillfälle där du började jobba hårdare? Eller?
Men jag har alltid varit en sån som jobbar stenhårt. Aha. För att, alltså vad den är.
Mm.
Alltså för jag märkte att om jag anstränger mig i skolan då får jag bra betyg. Om jag inte gör det så, då får jag mediokra betyg. Så jag har alltid varit så att jag jobbar stenhårt för att få A:n hela tiden.
Mm.
Jag hade någon gång en sån strike där jag fick A:n ett helt år. Alltså högsta betyg. Och då var det så här, fan jag vill inte fucka och få ett B helt plötsligt. Vet så. Och även med skämt så, jag kan ju inte gå upp och höfta utan jag behöver förbereda mig för att det ska bli bra.
Men du har inga sådana rutiner att du skriver?
Ja, men jag skriver varje dag. Alltså jag skriver premisser och så. Men inte att jag behöver skriva klart skämt varje dag.
Nej.
Men jag gör alltid någon grej som man måste hända på att göra.
Mm.
Jag kan tycka det kan vara nog också, du vet, om jag åker till Big Ben, att jag sitter timmen innan och sitter och skriver på små saker i blocket innan jag går upp. Att för då har man ändå lagt 2-3 timmar på den kvällen med att ägna sig åt stand-up. Så det är ändå en ganska stor del av sin dag.
Mm. Men jag tror att jag började, alltså, att läsa självbiografier och biografier var det som fick mig att jobba hårdare.
Mm.
För att jag också läste då hur andra, hur mina idoler och förebilder liksom, och sådana, alltså, jag gillar. Men jag kanske trodde att de inte behövde jobba så hårt. Och sen så när man, jag gillar till exempel en serietecknare som heter Chris Ware. Och då tyckte jag, hur fan kan han teckna som han gör?
Mm.
Alltså hur kan han göra en sån seriesida? Det ser helt omöjligt ut att få till det här. Men sen så läste jag liksom en biografi. Eller en sån monografi kanske, det är en konstbok där de delvis intervjuar honom och delvis publicerar lite bilder av honom. Och så var det så här, ja, men han lägger en arbetsdag ungefär 8 timmar på att skissa en sida. Och sen så en arbetsdag på att tuscha en sida.
Mm.
Så det är liksom 16 timmar på en sida, bara en seriesida.
Och sen
så berättar han också att han plagierade grejer ganska skamlöst. Att så här, en av de snyggaste utsidorna han gjorde då till sin serietidning Acme Novelty Library. Den var en sån grej jag tänkte, hur fan har han gjort det? Och sen så säger han så här, ja men det här var en cigarrlåda som jag, den cigarrlådan, den finns med i boken så här någonting. Det är någon bok om vackra cigarrlådor. Det här är i stort sett bara ett plagiat av den. Men sen så är det väl liksom, han blir lite som en DJ då också, att det han plagierar är ju liksom hans smak. Så man ser ändå man känner igen hans stil och hans smak liksom. Men då testade jag det, att säga okej, jag ska testa någon gång att också lägga 8 timmar på skissa och sen 8 timmar på tuscha och liksom börja plagiera skamlöst saker jag tycker är snygga. Då började jag plagiera godisförpackningar och kanske lite vissa grejer. Och jävlar vad mycket snyggare och bättre det blev.
Mm.
Det krävdes ju ändå övning. Han har jobbat så här i hur många år som helst. Men jag fattade ändå processen bakom magin. Liksom. Att det var att okej, det är inte helt omöjligt om man lägger så mycket tid på det och plagierar så här skamlöst, så kan man bli så bra. Att jag såg sömmarna i det helt plötsligt.
Ja, men verkligen. För det är väl den där skickligheten är när man inte ser hur jobbigt det är.
Mm.
Att man blir så skicklig så man knappt ser skämten. Det verkar bara som att Doug Stanhope står där och pratar.
Mm.
För att det är så naturligt för han. För när man kollar på äldre klipp på många komiker, även Louis C.K. till exempel. För Louis C.K. känns det ganska mycket som att han bara står. Han går upp och bara kör. Men när man kollar äldre klipp så ser man skämtstrukturerna mycket mer. Det är mer att sätta punchet.
Yeah.
Jag tänker det är någon slags skicklighet att man får det mer och mer att bli man bara döljer, till en del av sig själv.
Yeah. Att man bara låtsas att man går upp och pratar lite. Och
sen så, ja, man men ser så inte det hantverket. På
och det har ju hänt att folk har gått upp efter jag kört stand-up och så här, och frågat saker som så här, men hur gör man? Går man bara upp och pratar lite? Improviserar du bara eller har du skrivit ner det här innan? Att folk, att det, nu tror jag att folk som lyssnar på poddar och kanske är lite mer stand-up-vana fattar mer hur det går till.
Mm.
Men det var ändå rätt roligt att det fortfarande finns folk som tror att så här, man bara går upp och kör lite.
Ja, exakt. Jag har också fått det på min sida och det vore helt absurt att improvisera mina grejer. Alltså det är så här, vadå? Tror jag höftar allt det där? Att jag skulle skrika kuk. Det är mycket planering bakom det.
Och det var rätt roligt också att folk, alltså även folk som är komiker, alltså vi körde på specialisterna Comedy Club en gång. Och då var det Anton som gick upp och hade några skämt om, jag tror det var om han hade ett skämt om katten Johnny. Och, som är väldigt roligt och jag var med när han skrev det. Vi hade så ett skrivarläger i Värmland då, ett gäng komiker. Och då så skrev han det skämtet och övade på det och körde det ett par gånger. Och sen så körde han även bara på Specialisterna Comedy Club. Och både Johannes Bränning och Martin Sonneby hade fått för sig att Anton bara improviserade.
Uh-huh.
Och de tyckte, fy fan vilken magi det blev här på scenen, att han bara... han bara fick feeling och det blev så något av det roligaste de någonsin sett. Men jag förstår inte, för de är ju komiker och vet exakt hur det går till. Men att det ändå blev så att de trodde att han bara hade improviserat den rutinen.
Men kan det vara att de aldrig hört?
Alltså, de hade inte hört den, men ändå.
Men ändå som, exakt.
Det är ändå konstigt. Men, uh-huh. Men det var väl att leveransen kändes så spontan på något sätt. För det är ju lite... Det är lite konsten också att få det att se naturligt ut.
Absolut.
Att kunna lura publiken att man...
Men tycker du att det är en fördel eller en nackdel? För fördelen med att vara dålig på att lura publiken, det är ju att man då måste skriva nytt. Det finns ju vissa...
Nu hänger jag inte med.
Men Peter Wahlbeck exempelvis som kör jättegamla grejer.
Ja.
Om han skulle vara sämre på att låtsas som att de var... Nya.
Du tycker att han är bra på att lura publiken att det är nya grejer. Men felet är ju att publiken har ofta sett.
Ja, nu har det blivit så. för jag har ganska många skämt som har dött för mig för att jag har ledsnat på dem. Och då slutar jag sedan leverera dem bra. Så det som tidigare har dödat funkar inte längre.
Nej.
Och då är det sköna med det är ju att det bränner sig själv på något sätt. Och då måste jag skriva nytt. Så det är någon fördel med att vara jävligt dålig skådis.
Peter Wahlbeck försöker även lura sina kollegor att det är nya grejer. Han sa så här, han sa till mig när vi skulle på turné så sa han att jag har ett nytt skämt om en svart påve. Och så var jag så här, jag har sett honom köra det skämtet för 2 år sedan.
Mm.
Och sen så var det någon ännu äldre komiker kollega som sa, jag har sett honom köra det för 5 år sedan. Och då tyckte han att det var ett nytt skämt.
Ja, det är olika referenser.
Det skulle vara kul att se. Han var med nu på Comedy Central Utan gränser, den inspelningen.
Alltså det är så trist för att man inte får tillgång till det så man kan se det. Men jag hörde att de knappt hade klippt det.
Nej, att han bombar och skäller ut publiken. Mm. Och sen så i något eftersnack så rantar han också om mig, har jag hört.
Aha, på vilket sätt? Att du är jude?
Ja, det är nog väldigt antisemitiskt. Eller Fredrik Andersson som är redaktör för det. Hans alla saker som anses fel att säga, det sa han.
Jag såg roasten av dig när han var med. Det var ju väldigt kul. Alltså just för att han... Alltså Albin höll på att dö på alla med antisemit. För det är ju någonting med det att han menar det lite.
Jo, att det är sån genuin antisemitism. Från hjärtat.
Ja, men verkligen. Och att han bara går upp och kör det. Okej, jag ska skriva en roast och se med Järnfors. Då kan jag gå upp och bara säga, vad fan, som helst om judar. Så han bara, okej.
Men var du också med, du var med på något Comedy Central
Ja, den här Confessions.
Mm. Jag hade jag sänt sen nu?
Ja, det hörde jag. Det var med Sony Bio och Elinor Svensson.
Mm. Och du var också med i Släng dig i brunnen.
Exakt.
Hur har ditt liv förändrats sen du var med i tv?
Inte jättemycket.
Det är ju inte samma sak som på 80-90-talet när man var med i tv. Man märker inte så mycket skillnad.
Nej,
faktiskt.
Man får lite kommentarer på Twitter kanske. Ja, några nya följare och sådär. Jag fick göra en artikel i Norrbottens Kurir.
Ja, just det.
Det var typ det.
Det fick inte jag.
Nej.
En gång har jag gjort en intervju med någon sån lokaltidning från Staffanstorp som då ligger Järup låg innan i Staffanstorps kommun. Jag vet inte exakt hur det hänger ihop. Men
inte ens det nu.
Nej.
Du var ändå med väldigt mycket i vårt program. Du och Petter Bristav var nog med mest.
Ja. Vi var med i samma program.
Ja, jag har varit med i något till avsnitt. Men jag har ju ganska korta saker som slänger in dem lite. Här och där.
Jo, det är säkert ett gott tecken att man är med mycket.
Ja, men jag tänker, då borde du ha fått ännu mer.
Ja, men nu... Ja, det är ju ett annat medialandskap nu för tiden, va?
Vilket är fördelen med att leva i vår tid?
Ja, det är ju både en för- och nackdel. Alltså, för om man kom igenom nålsögat så var man ju klar, liksom.
Mm.
Ifall man fick ett program på SVT eller ett program i P3, då... Ja, det fanns ju säkert de som fick upp de chanserna också.
Mm.
Men det var ju en annan sak.
Ja, verkligen.
Mm. Babben till exempel berättade att hon slog igenom i Släng dig i brunnen.
Ah.
Alltså så när hon var med där på Släng dig i brunnen så kunde hon börja liksom turnera och tjäna jättemycket pengar.
Åh, fan. Det är inte alls jämförbart.
Nej.
Jag vet inte, är det knappt en referens idag?
Nej, det är inte. Men då var det ju så här primetime och det här är en sån sliten sägning. Men det fanns bara två kanaler.
Men det är så Johnny Carson i USA.
Ja. Hur? Men samtidigt var det inte alla riktigt som slog igenom bara för att de var med i Johnny Carson. Det sades ju också att det var... för er som inte vet så var det den liksom stora talkshowen på den tiden. Svenska motsvarigheten var Hylands hörna. Men jag läste en självbiografi idag av Rodney Dangerfield. Som var en gammal one-liner-kung. Som var rätt intressant. Han slog igenom när han var väldigt gammal. Och han ser väldigt anskrämlig ut.
Mm, har mycket såhär, my wife.
Ja, jo, det är ganska mycket om hans fru faktiskt. Men han berättade så att folk frågade honom när han fick sitt genombrott. Och grejen var att han hade inget genombrott, utan det han fejdade in i brömmelse liksom. Att det var så att han sa att han var med på Johnny Carson någon gång. Och sen efter 5-6 gånger så började folk vara så här, jag känner igen dig från någonstans, men de kunde inte placera var. Och sen så liksom tonade in till att han blev ganska känd. Han var med i komedier som Tommy Bollen. Och
nej, men det är också en rap-låt. För även om Seinfeld fick genomslag genom Carson, vi hade ju inte vetat vem han var utan serien.
Nej, absolut.
Alltså man bara hade gjort det gigget.
Nej, jag fattar inte att han var en av USAs absolut största komiker vid det tillfället. Han var ju sån... det var... Alltså på 60-talet så var det ju disco-eran. 60- och 70-talet. Och sen... när liksom diskon dog på 80-talet, då fanns det så extremt stora tomma lokaler. Det hade funnits diskotek innan.
Mm.
Och då var de tvungna att fylla det med någon ny underhållning. Och då blev det liksom Seinfeld och andra komiker som var stora då liksom fyllde de här liksom gamla diskolokalerna bara genom att köra stand-up.
Okay.
Så placerade de ett bord och stolar där som folk satt och åt och drack. Men då de blev ju liksom snorrika och fick åka runt över hela USA och uppträda på de här liksom gigantiska lokalerna. Och det var väl då som Seinfeld fick det här kontraktet med TV-bolaget, för att han var en sån här liksom jättekänd. Alltså han var, alltså om man tar kanske Johan Glans eller Jonas Gardell i Sverige och gångrar det med, för USA är väl kanske 200 gånger större. Nu, det här var en siffra som var en total gissning.
Det är större
i alla fall. Så skulle det väl vara på den nivån. Liksom att, men det fattar man inte om man sa tv-serien. Han var ju helt okänd för mig när jag...
Ja, absolut. Jag tror det var ganska långt sen jag fattade att det här han gör i början är det han gör.
Ja, nej.
Egentligen.
Nej.
Men jag tänkte det här att... För vi lever i båda liv när vi gör poddar, kanske sketcher... Vi gör turnéer, men också andra gig och sådär. Det är ganska spretigt. Yeah. Vi hörde ju Seinfeld säga att han tycker att det räcker att två saker samtidigt.
Att göra två saker samtidigt?
Ja, för annars blir det för ofokuserat.
Typ. Yeah.
För jag kan uppleva lite det att alltså man hade velat kunna leva på att bara köra stand-up. För då hade man kunnat lägga så mycket mer tid på det.
Jo.
Och bli så pass mycket bättre. För nu är det så här, nu måste jag sitta och förbereda en podd här. Nu måste jag...
Jag är faktiskt... Alltså jag har ju tidigare gjort väldigt mycket saker, alltså så här, serietecknare, rappare, poddare, stand-up-komiker och så vidare. Men nu så gör jag nästan bara stand-up och poddar. Alltså jag släppte en låt hyfsat nyligen liksom. Men jag gör inte så jättemycket musik och jag tecknar knappt någonting.
Okej, så du behöver inte lägga mycket tid på musiken? Det.
Just nu, alltså de senaste 5 åren har jag inte lagt så mycket tid på musiken faktiskt. Alltså, ja, vi har haft lite turnéer och sånt där, men jag har ju verkligen fokuserat på stand-up och poddar.
Ja. Men är det just för att det blir för spretigt då?
Ja, det är för att det blir för spretigt annars. Och det är ju två saker liksom. Och sen dessutom så gör jag poddar som inte krävs så mycket förberedelse.
Mm.
Alltså jag är med i den här podden, AMK Morgon och Specialisterna Podcast.
Mm.
Kör 3 poddar i veckan. Men ingen av dem förbereder jag i stort sett överhuvudtaget.
Mm. Du lever på bara dig.
Vad sa du?
Du lever på bara dig.
Alltså jag bokar ju gäster till arkivsamtal och ibland researchar jag lite. Men jag anstränger mig mycket mer som stand-up-komiker att skriva och...
Ja, men det tror jag absolut är bra, det här reduceringen på något sätt.
Mm.
För jag vet, Stanley har ju det att stand-upen är hans största inkomstkälla, han kan leva på stand-upen.
Mm.
Och det är ju jävligt soft att ha, att inte vara så, att man inte är beroende av ett P3-jobb eller,
men,
du vet, utan man lyckas skapa en egen plattform som man själv har kontroll över.
Och men det är ju poddarna är också huvudgrejen. En egen plattform i
sig. Absolut, absolut.
Jag lever bara på egna plattformar nu.
Ja, jag med.
Mm.
Bra tid vi lever i.
Det är det. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Sandra Ylö.
Fullbordat samtal! Tack till min klippare Marcus Blomgren som under namnet Marcus Brumgren driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto. Missa inte det!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.